saker och ting kan gå förlorade genom slarv, olycka, skadegörelse eller helt enkelt genom ett inbrott. För några veckor sedan så hade vi inbrott på min arbetsplats. Och en annan, där en del lösöre då gick förlorat. En annan näringsidka här i Osby hade inbrott också för ett par veckor sedan. Men där hade en uppmärksam person registrerat bilnummer och sett en släp och en bil befinna sig ungefär vid den här platsen. Och man lyckades spåra både det förlorade godset och brottslingarna. Om ett stort flygplan kraschar mot en bergstopp och brinner upp, då säger man i olycksrapporten att planet med hela dess besättning gick förlorat. En människa kan gå förlorad genom olyckshändelse, som när ett fartyg går under och alla de ombordvarande går förlorade. Ingen gick att rädda, säger man i rapporten efteråt. Det där med att vi kallar något för förlorat, det är när en sak försvinner från dess rättmätiga ägare. Det finns ju hittegodsavdelningar på polisstationer, järnvägsstationer och flygplatser. Och i tidningarna så finns det ofta rubriker borttappat eller tillvarataget. Och antingen det har blivit stulet eller förlorats genom slarv, så är det förlorat så fort den rätte ägaren har blivit av med det. En tävling eller ett spel kan vara förlorat också när vårt lag misslyckas med att besegra en motståndare som var alldeles för stark. Och på samma sätt så har människan förlorat och misslyckats genom historien, därför att vår motståndare var alldeles för stark. Men det kom hit en person, Jesus från Nazaret, som sa så här att människosonen kom inte för att döma utan för att söka upp och rädda det som har förlorat. Ett helt kapitel i Lukas evangelium ägnas åt det här temat. Jag tror det var något av Jesu favorittema. Förlorad, återfunnen, upphittad, tillvaratagen. Och där ger Jesus tre exempel eller tre berättelser på det här temat. Det försvunna fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Och han ger berättelserna av en särskild anledning. Han vill ge svar på tal till fariseerna, som kritiserade honom för att han umgick med fel sorts folk. Och vi läser ur Lukas 15. Ohederliga tullindrivare och andra ökända syndare kom för att lyssna till Jesus när han predikade. Och judarnas religiösa ledare och lagexperter kritiserade honom för att han umgicks med så dåliga människor. Men därför berättade Jesus den här liknelsen. Om en av er har 100 får och ett av dem går vilse i öknen, lämnar han då inte de 99 andra för att gå söka efter det som har försvunnit tills han finner det? Sen bär han glad hem det på sina axlar. När han kommer hem samlar han sina vänner och grannar så att de också kan glädjas med honom därför att han har hittat sitt försvunna får. Så kommer man också att glädjas i himlen över en syndare som har gått vilse och återvänder till Gud mer än över de 99 andra som aldrig har gått vilse. De felfria och de perfekta. Ett finger till fariserna. Eller ta den här bilden. En kvinna har 10 värdefulla silvermynt och tappar bort ett. Tänder hon inte då en lampa och vänder upp och ner på huset och letar i varje vrå tills hon hittar det. Och kallar hon inte sen på sina vänner och grannar för att de ska glädjas med henne. På samma sätt glädjer sig Guds änglar över en syndare som omvänder sig. Det kan ju låta lite fjuttigt, va? Ett silvermynt borttappat Och så samlar man ihop alla grannarna för att glädjas när man har hittat det. Men de där 10 silvermynten, det var sånt som varje kvinna som skulle gifta sig på den tiden fick. Det var en bröllopsgåva. Det är ungefär som om man i vår tid skulle tappa sin vigselring. Lika viktigt. För att ytterligare förklara den här tanken så berättar han följande. En man hade 2 söner. Den yngre sa till sin far: jag vill ha min del av arvet nu istället för att vänta tills du dör. Då gick fadern med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare gav sig den yngre sonen iväg till ett främmande land. Där levde han livets glada dagar och gjorde slut på alla sina pengar. En svår hungersnöd drabbade landet och han började lida nöd. I sin förtvivlan bad han då en lantbrukare att anställa honom för att vakta hans svin. Men så småningom blev han så hungrig att han till och med skulle ha kunnat äta svinens mat, men ingen gav honom något. När han till sist tog sitt förnuft till fånga sa han till sig själv: hemma har till och med de anställda allt vad de behöver och mer därtill. Och här går jag och håller på att dö av hunger. Nej, jag går hem till min far och säger: far, jag har syndat mot både Gud och dig. Och jag är inte längre värd att kallas din son. Men var snäll och låt mig få arbeta som en av dina tjänare. Han återvände hem till sin far. Medan han fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av kärlek och medkänsla. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Och sonen sa: jag har syndat mot både Gud och dig och är inte längre värd att kallas din son. Men hans far sa till tjänarna: skynda er, ta fram den bästa högtidsdräkten i huset och sätt på honom den. Och en ring med juveler och ett par skor. Och slakta gödkalven som vi har. Vi måste fira det här. För min son var död, men han har återvänt till livet. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Det började kännas trångt i hemmet. Utanför låg den stora vida världen med sin förtrollande skönhet. Ett så inbundet liv som hemmet hade erbjuda, det kunde man inte stå ut med i längden. Man såg ju inte längre än till grannens tomt. En ung människa kan inte hela sitt liv nöja sig med de gränser, de uppfattningar och åsikter som far och farfar hade. Nya tider för med sig nya vyer, och det gamla går under när det blir gammalt. Det mörknar ner av sig själv. Förresten, vad vet man egentligen om det så kallade onda och farliga i livet i världen utanför? Om inte man själv får smaka på det lite, vad vet en färgblind om färger? Världsvana och livserfarenheter, det får man inte av sig själv utan att se sig omkring. Man kan ju kasta bort det där som är farligt och som är ont och behålla det goda. Nej, sa sonen, jag måste ge mig av. Och han kände det allt starkare och starkare inom sig. Hans pappa märkte det och han led och teg. Men när sonen kom med sin begäran om att få ut sitt arv i förtid så fanns det ingen anledning att neka. För sonens tankar och drömmar var redan borta i det främmande landet. Och så står det i texten att några dagar senare så samlade sonen ihop sina grejer och gav sig iväg. Den här historien går igen i alla tider. Det kommer i varje människas liv en kris. Som om det inte går lyckligt så slutar det med att man vandrar bort från Gud. Man lämnar kyrkan och tron. Det finns många barn och ungdomar i våra hem idag som har sina tankar och intressen fokuserade på det främmande landet. Barndomstron är kastad över bord för länge sedan. Och de här gamla idéerna och den kristna tron känns som en tvångströja. Men ännu har man inte tagit steget fullt ut och brutit upp. Det bara jäser och sjuder i tankarna. Ibland lägger det sig, men ibland så bryter det ut igen. Även om alla någon gång har varit i den här situationen och gått igenom denna kris, så måste man inte bryta upp och ge sig iväg och göra om den förlorade sonens bittra misstag. För det är inte alla som har förstått sina misstag och gått hem igen. En del har stannat kvar i främlingslandet och gått under. Du som är i den här situationen, be om kraft att inte tjusas av en falsk frihet och lockas av det okända. För det där som ser ut som frihet kan vara normlöshet. Och det som hägar som äventyr kan vara rena rama fördärvet. Låt oss stanna här en stund och fundera lite över vad är det som får människor att vända ryggen åt kyrkan och barndomstron? Är det kraven? Är det förbuden? Är det alla måsten som finns inom kyrkan som oskrivna lagar? Förväntningar som kanske inte uttalas öppet men som ändå finns där. Jag tror att många av de här gränserna och restriktionerna egentligen inte är så trångsynta som vi tror. När man ser det från insidan så känns det inte på samma sätt som de kan verka utifrån. Stephen Gaukroger berättar i sin bok Det stämmer hur han upplevde första gången han gick in i det engelska parlamentshuset, i House of Parliament i London. Och han fick gå in genom något som liknade en sidodörr. Den var så trång som man kunde bara gå en och en in i huset. Det var inte särskilt imponerande och han undrade faktiskt, träffas verkligen parlamentsledamöterna i sånt här lite trångt kyffe? Men han väl kom in i byggnaden, då förändrades allt. Majestätiska trappuppgångar, stora rum och kilometervis långa korridorer. Från utsidan litet och oansenligt, men från insidan imponerande och mäktigt. På motsvarande sätt så kan saker som vi tycker är inskränkta innan vi blir kristna uppfattas som något helt annat när vi väl har fått en kristen livssyn. Det där som ibland kallas för trångsynthet kan egentligen vara annat ord för livserfarenhet och livsvisdom och omsorg om människor. Varför är vi så trångsynta i trafiken till exempel? Vilken rätt har man egentligen att utfärda alla dessa varningsskyltar och förbudsskyltar och begränsa vår frihet på det här sättet? Åk på vilken sida du vill. Varför just till höger? Förr gick det jättebra att åka på vänster sida. Och alla dessa stoppljus. Varför ska de bestämma när vi ska stanna och när vi ska åka? Prova att stanna på grönt istället. Bry dig inte om de som tutar bakom dig. Och prova att köra på rött. Och se vad som händer. För man måste ju få testa. Och fungerar det inte så får man väl ändra på sig. Nästa gång när du ska åka E4 söderut, åk norrut istället. Det är din rättighet att själv välja väg genom livet. Någon annan ska inte komma och säga att det här är bästa vägen. Men frågan är hur länge du kommer att överleva när du har full frihet i trafiken. När du struntar i alla varningsskyltar och förbud och regler och istället gör vad du själv faller in med utan hänsyn till dina medtrafikanter. Reglerna i trafiken är för vårt eget bästa och för allas säkerhet. Så en kristen ser inte på de här förbuden och varningarna på samma sätt som andra, därför att vi tror att de är till för vårt eget skydd och inte för att vingklippa oss. Men missar man inte det spännande livet om man blir en kristen? Jag förstår frågan. Men samtidigt så vet jag att synen ändras lite med åren på vad som är roligt. Och om man sätter Gud först i prioriteringarna så får man en annan syn på livet. Man mognar också med åren och värderar saker och ting lite annorlunda med tiden. När våra barn var små så brukade jag ta upp dem i famnen så här. Och sen rätt som det var så släppte jag dem. Och fångade upp dem precis någon decimeter från golvet. De tyckte det var jätteroligt. Men under 20 års tid har jag aldrig gjort det med dem mer. Och inte en gång har de kommit till mig och sagt: pappa, kan vi inte göra det där som jag gjort när jag var 5 år? När du lyfte upp mig och släppte mig. Deras syn på vad som är roligt har ändrats. Och min syn också. Både de och jag har vuxit ifrån det här. Vi tycker inte det är lika roligt längre, helt enkelt. Man ändras i sina åsikter och sina värderingar. Och man får en liten annan smak på saker och ting med åren. Det var aldrig meningen att det skulle gå så här långt och så illa med den unge mannen i främlingslandet. Han hade överhuvudtaget inte tänkt eller reflekterat på vad han höll på med. För när man är ung och livet leker och har fullt upp med pengar och lever långt borta från hemmet, från kontrollen och från alla reglerna, då njuter man av sin frihet. Och slippa allt tjat och allt detta annat som man är så trött på hemma. Man tänker inte på följden av det man gör. Ett liv i det främmande landet kan mycket väl erbjuda mycket nöjen och mycket njutning. Men det som någon har sagt, att det söta flyter ovanpå. Och går man ner lite djupare ner så finns det en bitter eftersmak. Och ibland kan det till och med komma en gnagande oroskänsla. Samvetet kan tala. Man kan få självförakt och blygsel och tomhet. Man har bränt sitt ljus i båda ända. Vännerna svek när pengarna tog slut. Det blev till och med livsmedelsbrist och hunger i det främmande landet. Och han började få det svårt. Den som tidigare sett den här unge mannen när han var rik och levnadsglad skulle inte ha känt igen honom längre. Där han satt, han var utlevd i förtid. Trött, blek och tärd. Och så hade han något ovisst i blicken. Men han var för stolt för att genast gå hem. Istället så var det bitterhet och hat mot allt och alla som gnagde inom honom. Han sökte jobb, försökte få en anställning, men ingen ville ha honom. Nu när han verkligen behövde andra, då ville ingen i hela världen veta av honom längre. På markerna där svinen betade satt han och grubblade. Den övergivna och förfallne svinaherden. Han grubblade både över det förflutna och över framtiden. Vad skulle han ta sig till? Han insåg att allt hopp var egentligen ute för honom. Det hade gått ut för väldigt snabbt för honom. Och nu var han helt utblottad. Han ägde inte en cent. Men just då när situationen var som mörkast, det insåg han att det fanns ju ändå en utväg även för honom. Han sa till sig själv: hemma har till och med de anställda det bättre än jag. Mer än vad de behöver. Och här går jag och dör nästan av hunger. Nej, jag går hem till min far och säger: jag har syndat både mot Gud och mot dig. Och jag är inte längre värd att kallas din son. Men låt mig få arbeta som en av dina anställda tjänare. Och så reste han upp, fattade sitt beslut och gav sig hem till sin far. Det är detta som kallas för omvändelse. Förtrollningen var borta. Pappa hade haft rätt och sonen hade haft fel. Det enklaste och tråkigaste livet i hemmet var bättre än livet i främlingsland. Även om det levdes i sus och dus. Han hade ju länge velat återvända, men det tog emot lite. Prestigen, skammen, att erkänna att man hade gjort fel. Stoltheten. Det var lite han fick jobba igenom först. Men nu ville han, kosta vad det kosta ville, Han ville bryta med allt det gamla och ge sig av hem. Innerst inne så visste han att hans gamla far där hemma skulle ta emot honom igen och välkomna honom tillbaka. Vi får inte glömma att det var Jesus som berättade den här liknelsen. Och fadern i den här berättelsen står för Gud själv. Det vackraste i berättelsen, det är själva återkomsten och mottagandet. Det är höjdpunkten. Tänk vilken far vi har. Vilket mottagande vi får. Vad vi än har hittat på. Fadern hade väntat i alla dessa år. Han hade aldrig gett upp hoppet. Åh, vad han hade längtat efter sin son. Och nu när han ännu en gång sin vana trogen stod där och spejade ut mot vägen, då ser han en tiggargestalt komma och stappla vägen fram. Som han snart känner igen som sin egen son. Hela hans inre kom i rörelse. Och så fort krafterna tillätes så skyndar han sig mot sin son för att möta honom. Omfamna honom och välkomna honom mönt. Så kan en jordisk pappa också handla. Men ändå blir hans kärlek i jämförelse med Guds bara som en gnista mot solen. Precis i det skick som sonen var så blev han mottagen. Han behövde inte byta kläder. Han behövde inte duscha och göra sig ren. Och inget förhör för att ta reda på om han verkligen var omvänd. Om han var ärlig när han kom tillbaka eller bara spelade ett spel. Och ingen provanställning på 6 månader. Är genast i famn och mottagen som en son. När man blir kristen så får man ett famntag av Gud. Och ett mottagande som en verklig son. Tjänaren tog fram de finaste kläderna. Och de fanns där redan och väntade på honom. Skorna och ringen hämtades. Kalven slaktades. Och festen gjordes i ordning och gitarren togs fram. Så gick sonen sida vid sida med sin far, upprättad och hyllad, tillbaka in i hemmet till sin gamla plats. Förlorad men återfunnen. Han hade nästan varit död men fått liv. Tänk att samma far är också den gode herden. Vi människor, vi är ju lite till mans rätt så nöjda om vi får in 99% av vad vi har satsat. Lite spill får vi räkna med. Men Jesus tänker aldrig så. För honom är det viktigt att alla de 100 fåren kommer hem igen. Och inte bara de flesta eller majoriteten. Det var därför han i första hand kom för att söka upp och rädda det som var förlorat. Föräldrarna i en familj hade länge känt det som att deras äldste son höll på att glida ifrån dem. Det gick inte att tala med honom längre. Han lyssnade inte. Flera gånger kom han hem berusad. Och skällde och skrek på mamma och pappa. Dessutom så var föräldrarna ganska säkra på att han stal pengar hemma. En dag tog pappa.